Jag vill försöka få henne...
Tala till henne.
Jag vill försöka få dig att förstå hur mycket jag älskar dig och att jag inte vill att det här ska ta slut. Jag vill leva med dig till den dagen jag dör.
Det är jag som är Daniela Gordon. Och nu ska du få följa med mig in i mitt arbetsrum. In i terapirummet. Det är en speciell plats, för här finns allt som har med livet att göra. Här finns människors innersta, och det är det mest spännande jag vet. Jag har jobbat som samtalsterapeut i över 40 år, men det här är första gången jag gör terapi på det här sättet.
Välkomna Maria och Thomas.
Tackar.
Jag har aldrig tidigare träffat personerna i den här podcasten. Allt det du hör händer vid ett första möte. Mitt mål är att få människor att leva i större harmoni i riktigt bra kärleksrelationer. Det jag önskar för dig som lyssnar är att du ska få lära dig saker om ditt liv och bli inspirerad att göra förändringar för att hitta till en kärlek på allvar.
Det som hände med hans porrchattning, det var liksom, då var det precis som att jag hade trott att vi hade en trygg grund. Jag har gått och trott det, för att jag tyckte att vi har haft en jättebra kommunikation. Det finns ju liksom ingenting som inte jag har trott att vi har kunnat prata om. Samtidigt som jag har tänkt att det har varit svårt att ha en relation med någon som tycker så lite om sig själv.
För en tid sedan fick jag ett mejl. Det var från Maria, 38 år. Hon skrev: Daniela, jag och min man Thomas skulle jättegärna vilja vara med i din podcast. Vi är ofrivilligt barnlösa och IVF har inte fungerat för oss. Och nu befinner vi oss i en kris. Det visade sig att det var Thomas spermier som inte funkade som de ska, och han har dålig självkänsla sedan tidigare. Det har nu lett till att han har porrchattat för att fly till något. Vi behöver råd och hjälp med hur vi ska kunna behålla vår relation, eftersom jag känner det som att han har varit otrogen. Jag trodde att vår relation var trygg, men porrchatten förändrade allt. Hälsningar Maria.
Ni har varit gifta i ett år, stämmer det?
Strax.
Och tillsammans i 4,5.
Ja, ungefär. Mm.
Så vad var det som hände med den här porrchatten då? Det var någonting du upptäckte?
Nej, Thomas ringde och berättade det för mig, att han hade gjort det. Och då var det ju verkligen som att, ja, hela min värld rasade ju. Och jag gick väl, alltså jag vet inte vad som hände, men jag har varit sjukskriven och jag är fortfarande sjukskriven. Det var lite som att, ja men det här klyschiga som man säger, att liksom, det var som någon drog matta. Alltså,
under dig?
Ja.
Du fick en akut reaktion när du hörde det här?
Ja.
Vad hände?
Nej men alltså jag fick väl en panikångestattack, skulle jag säga.
Du fick en
jag har aldrig fått det förut.
Du har aldrig fått
det
förut?
Nej,
okay.
Jag har aldrig...
Hur yttrade den sig?
Nej, men jag fick hjärtklappning och jag fick svårt att andas. Jag fick tryck över bröstet och jag fick... Ja.
En klassisk ångestattack.
Ja, men precis.
Ja, som det handlar om. Men ja. Du känner den här ångestattacken. Det hade att göra. Berätta, Thomas. Du berättade för Maria. Vad hände?
Jo, men jag hade porrchatta och skickade lite bilder till tjejen och... Då hade hon listat ut vem jag var på Facebook och hota och berätta det för mina kompisar och Maria och sådär, familj. Och jag skulle betala en massa pengar och där, och jag kände att nej, det vill jag inte, för då kommer det att fortsätta. Och då kände jag att enda chansen det är att berätta det själv för Maria. Och då kände jag, då gjorde jag det. Fast jag visste att det skulle vara väldigt jobbigt att göra det, och jag visste att relationen kunde ta slut på grund av det. Men jag kände ändå att jag måste berätta sanningen.
Mm. Och hur länge har du porrchattat?
Nej, det var där några dagar. Och då när det hände liksom, så var det, jag tror det var dagen före och den dagen. Jag vet liksom inte riktigt, jag har försökt tänka också varför jag har gjort det och så, men...
Det är en engångsföreteelse, är det så? Du har gjort det en gång med en kvinna.
På nätet då.
På nätet som du hittade. Och hon började pressa dig på pengar direkt.
För att inte avslöja mig liksom.
Nasty.
Ja.
Väldigt nasty. Okej, och då berättar du för Maria, och hur upplevde du Marias reaktion?
Ja, vad ska jag säga? Jag hade väl föreställt mig att de skulle bli liksom arg och typ inte väl att jag skulle komma hem. Jag jobbar i Stockholm då, och det var väl liksom min föreställning att de skulle vara jättearg på mig och alltihopa. Men hennes reaktion var väl allt annat än det jag liksom hade tänkt mig egentligen. Vi har ju pratat väldigt mycket om det, och vi pratade då jättemycket om det, och hon var väldigt lugn och ändå, jag vet inte hur jag ska förklara bara.
Hon förstod det på ett sätt som du inte hade förväntat dig?
Ja, lite så. Eller ja, jag vet inte om hon förstod vad jag hade gjort så, eller ja. Men, ja. Jag skulle säga att hon var väldigt snäll med tanke på vad jag hade gjort. Liksom.
Så hur ser du på dig själv? Förstår du varför det hände? Och så har ni...
Alltså det enda jag har kunnat tänka på i efterhand, det är väl att det är... Alltså, jag tror att det är för att jag har saknat liksom kärlek i relationen. Och så, och, eller ja, just det här att det har varit en tid men vi inte har varit så kärleksfull med varandra. Och ja, men IVF:en som inte funkar, och det var ju där några dagar, alltså jag kommer inte ihåg exakt vilka dagar, hur lång tid efter det var, men det var ju efter sista gången där som tog väldigt hårt på mig.
Vill du mer ha barn än Maria? Är det större för dig?
Det vet jag inte om jag kan säga. Alltså, jag vet bara att jag vill jättegärna ha barn, och jag vill ha barn med Maria. Och det är väldigt jobbigt att det inte funkar.
Är det också extra jobbigt när du får höra att det är dina spermer som inte är så livsdugliga?
Och när det liksom inte funkar bra med IVF:en också, så är det ett ännu hårdare slag liksom.
Det här, berätta om dig själv lite om, Maria säger att du har dålig självkänsla, stämmer det?
Ja, det skulle jag nog vilja påstå. Jag tycker väl inte att jag är så bra, kanske.
Tycker inte att du är bra?
Nej, inte. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara allt.
Berätta istället för mig hur du upplever att du är dålig.
Ja, det kan väl vara alla möjliga sätt, skulle jag vilja påstå. Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara bara hur jag känner mig. Alltså, den enda gången jag tycker liksom själv att jag är bra, det är väl om liksom, om jag får hjälpa folk och de blir glad för det, och det är liksom, men allt annat är inte bra på någonstans, tycker jag. Jag har liksom, jag har dåligt minne, det är liksom allt möjligt. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara va.
Du har dåligt minne, men vad är det du kan hjälpa folk med, säger du?
Ja, men alltså, till exempel nu håller jag på att hjälpa en kompis med en husrenovering och sådana saker. Alltså praktiska saker, liksom, om man säger.
Är det inte det att vara bra på något?
Ja, fast det...
Är inte det viktigt?
Ja, jo, men... jag har väl inte riktigt sett det så, kanske. Utan det är liksom bara...
Så vad är det för brist du tycker du har som du värdesätter så högt?
Va? Det är lite det här jag tycker det är svårt med sånt
här. Svårt att sätta ord på. Ja. Men okej, om vi gör så här. Om du, är det någon egenskap som du tycker att Maria har som inte du har?
Det är mycket.
Va? Som du skulle vilja ha?
Är det jag skulle säga...
Vad är det?
Minne. Just där och liksom hålla bollar i luften. Jag är ganska enkelspårig. Det blir liksom, ska jag göra någonting, då fokuserar jag liksom. Då har jag bara det i huvudet. Jag kan liksom inte... Det funkar inte något bra att ha Nej. Många bollar i luften.
Men det är väldigt bra att fokusera på en sak i taget, vet du det? Ja. Det är mycket bättre för hjärnan. Men vad är den känslan när du säger att du har dålig självkänsla? Hur känns det? Hur känns det inuti dig? Du kan ju säga, du kan ju svara på den. Du kan ju säga, ja, jag har dålig självkänsla. Och då undrar jag, hur känns det att ha dålig självkänsla?
Jag skulle väl mest säga att jag känner mig ledsen. Liksom, att jag inte känner att jag klarar kanske vissa saker. Eller jag liksom... Att det är väl så, alltså... Misslyckas jag med någonting så blir jag ju liksom hemskt ledsen och nedslagen och nedstämd av sådana saker. Alltså,
och det är väl... Kan du ge ett exempel på någonting som du har misslyckats med?
Och vara öppen med Maria över att prata. Alltså, för det är jag är ju väldigt, väldigt dålig på det. Det är en av de saker som ställer till det lite mellan oss också. Det är att jag vågar liksom inte... Jag vågar nog inte prata. Jag vågar inte riktigt säga ifrån kanske om jag tycker att det är fel. För jag vill inte bråka. Jag vet inte om jag kanske säger ifrån på något vis. Då har jag inte så mycket mer att säga, utan jag känner bara att det är fel. Och så har jag ingenting att argumentera.
Och hur, när det då känns fel, blir du sur då? Tyst eller vad händer?
Tyst skulle jag säga.
Aha,
du vill gärna fly, eller ja, gå undan.
Mm. Lämna rummet?
Ja.
Mm. Och hur reagerar Maria då?
Ja, oftast med tysthet hon också, ska jag säga. Alltså om det är ett rent bråk i alla fall så pratar vi nog inte med varandra. Hon låter ju mig vara om jag går iväg också.
Men jag önskar att hon inte skulle låta dig vara?
Ibland så skulle jag väl vilja att hon kom efter mig också. Eller jag liksom...
Och frågade vad?
Ja, men jag tänker mig också att hon kanske är arg vid de tillfällena och inte vill kanske förvärra saker och ting om hon följer efter. Och vi lugnar ner oss båda två kanske.
Mm. Okej, okay. Så vad är det som känns positivt i er relation? Vad var det som gjorde att du blev kär? Är du kär i Maria, låter det som?
Ja.
Ja, vad var det som gjorde att du blev kär i Maria?
Jag skulle säga att det är allt egentligen. Alltså, jag har tänkt mycket på det själv också. Det är liksom så här, ja men... Det var verkligen en kompisrelation liksom från början. När vi började prata med varandra och liksom allting byggdes upp. Och det var liksom spännande. Och jag vet ju att... I skolan så tyckte jag ju också Maria var liksom en tjej jag skulle vilja liksom lära känna och träffa och sådär. Men det vart jag aldrig av då. Och sen,
har du gått till samma skola?
Nej, alltså... Jag hade gått ut gymnasiet då när hon gick på gymnasiet samtidigt. Eller ja, då så. Men,
så du visste vem hon var?
Jag visste vem hon var.
Och du beundrade henne lite smyg?
Mm.
Tycker du att du inte förtjänar henne?
Nej, men ibland så... Tycker jag väl inte det. Alltså, jag vet inte. Jag tycker väl att hon är mycket bättre än vad jag är.
Mm. Vad är hon bättre på?
Jag skulle säga
ord.
Allt.
Ja, allt.
Hon är duktig på att prata med. Alltså, mycket sådana där saker. Och det är liksom, ja men hålla koll hemma på allt. Och det är liksom...
Men du är ju bra på det praktiska.
Ja. Mm. Men det är inte så mycket praktiskt hemma.
Både Maria och Thomas är uppvuxna i en småstad i Sverige där de fortfarande bor kvar. Alla känner alla och under veckorna jobbar och bor Thomas i Stockholm. Men kommer hem på torsdagar och stannar sen över helgen. Maria har sedan tidigare en 14-årig son som Thomas har en jättebra relation till. De älskar verkligen varandra, intygar Maria och säger att Thomas i perioder har varit mer pappa för sonen än sonens biologiska pappa. En sak som påverkar både Maria och Thomas och som präglat dem i livet är deras uppväxter. De växte båda upp med känslokalla föräldrar som inte gav dem särskilt mycket kärlek, vilket har tagit sig uttryck hos Maria att hon har svårt med tilliten i relationer. Och Thomas har i sin tur dålig självkänsla. Maria börjar att berätta om hur hon hade det som barn.
Föräldrar som inte pratade, inte visade känslor, inte var speciellt snäll. Varken fysiskt eller psykiskt. Så.
Var båda dina föräldrar inte snälla?
Ja. Mm. Mm. Så att det har väl liksom gjort att jag har svårt att lita på folk. Och jag har väl också en del liksom dålig självkänsla såklart. Mm. Så att jag har ju varit väldigt destruktiv i tidigare relationer och i min uppväxt i tonåren och så. Så att,
har du syskon?
Ja, jag har ett syskon. En äldre bror.
En äldre bror? Hur mycket äldre är han?
2 år.
2 år äldre?
Ja.
Mm. Och du är uppvuxen i den här mindre staden?
Mm.
Ja. Så när du säger att dina föräldrar varken var fysiskt eller psykiskt snälla, på vilket sätt var de inte snälla?
Nej, men alltså, mina föräldrar är äldre. Och de, alltså det var ju så här barnaga såklart. Alltså jag har nog inte riktigt tänkt så mycket på det förrän nu på senare år. Utan det var liksom en del av min barndom. Och sen har väl jag aldrig kunnat, de har aldrig stått för någon trygghet. Jag har väl aldrig hört att mina föräldrar har sagt att de älskar mig. Eller det har aldrig varit liksom en fysisk närhet eller... ja, på det viset. Jag har aldrig kunnat prata med dem. Om jag har mått dåligt eller om jag har varit ledsen så har jag aldrig kunnat gått till dem. Eller...
Har du försökt?
Ja, det har jag gjort. Men min pappa och mamma har aldrig kunnat ta emot det. Och tagit det på ett bra sätt. Eller liksom gjort som föräldrar ska göra. Skydda och trygga sina barn. Mm. Det har de aldrig... De är liksom inte av den generationen eller... Jag vet inte om man kan skylla på det, men alltså det är så de har varit.
Mm. Berätta om din uppväxt, Thomas. Var är du?
Ja, jag är uppväxt i...
Den här lilla byn?
Ja.
Mm.
Mamma, pappa och en bror.
Ja.
En storbror. Förr har jag inte tänkt på det så mycket, utan jag har liksom bara accepterat hur de har varit och så. Och
hur har Marie... de varit?
Ja, alltså... Det är väl så att ska vi ha träffats så är det väl alltid jag som har åkt till mamma och pappa. Det har liksom aldrig varit naturligt för dem att komma och hälsa på mig. Fast de är till exempel där i byn, då, eller i staden vi bor. Fast de är nere och handlar dit, för de bor några mil utanför. Så stannar ju de aldrig till hemma hos mig och hälsa på eller något. Utan det har ju liksom alltid varit typ jag som har åkt dit då.
De har inte varit intresserade av det?
Nej, det skulle... Ja, jag vet inte om det inte är det eller om de inte har vågat. Eller, de har liksom aldrig kommit hem till mig.
Sen du flyttade hemifrån?
Ja.
Hur gammal var du när du flyttade hemifrån?
Jag skulle säga runt 20 ungefär.
Okay.
Någonstans där.
Och hur var det när du var barn då?
Jag kommer inte ihåg så mycket. Men de har ju, det är lite lika där med, som med Marias föräldrar. Att det har ju liksom... Stränga föräldrar, då liksom, har man inte gjort som de har sagt så är det liksom hot om stryk och sådär. Liksom,
var det så?
Ja.
Så fick du stryk eller var det hot om stryk?
Det har jag fått.
Också?
Ja.
Mm.
Så att det har väl alltid blivit, eller jag har ju tänkt på det mer när jag har pratat mycket med, om sådana saker med Maria. Och hon har fått mig liksom att tänka på det, så det är väl klart att man har blivit... präglad av det, och det är väl därför jag liksom, jag vill inte bråka, jag vill liksom inte, det, jag har ett flyktbeteende när det liksom blir bråk, så vill jag liksom bara försvinna därifrån. Jag försöker ju alltid se till så att det inte blir bråk, för att...
Slog de det eller var det hot om slag?
Det, mest var det hot liksom att man gör det här annars så...
Så...
Ja, så det var ju liksom, annars så då får man ju tolka det fritt och liksom...
Ja, okej. Okay. Vem var det, pappa som sa så?
Ja, mestadels pappa var det ju.
Var du mest rädd för honom? Jag märker, du var rädd för dina föräldrar.
Ja, när man var liten så var man ju där, så...
Du var riktigt rädd för dem? Framförallt pappa?
Ja, alltså... Mm. Och det är väl för att... Jag tror nog mycket att det i så fall var mamma som fick han att göra det i så fall. Alltså, jag tror nog inte att pappa skulle ha gjort det. Alltså, men jag tror nog också att mamma var nog, hade nog en del i det. Och liksom, skulle man få smisk så var nog hon med liksom, på det också. Liksom.
Tyckte du nästan hon hetsade på honom?
Det vet jag inte riktigt så heller, men... De var väl liksom, de höll ju ihop ändå, alltså. Mm.
Men du har inte haft någon relation till dem sen du flyttade hemifrån? De har inte visat intresse för ditt liv, är det så?
Alltså, de har väl ringt och sådär, men det har ändå varit liksom ganska ytligt. Och det tror jag nog säkert också är på grund av mig själv, ska jag säga. Alltså, jag har väl aldrig riktigt velat berätta någonting för dem heller, liksom. Mm. För att det känns en, det har säkert känns som att de inte bryr sig ändå.
Det finns en likhet hos Maria och Thomas, och det handlar om att båda har problem med att uttrycka sina behov i relationen. Thomas är konflikträdd och låter Maria sätta agendan och bestämma över det mesta. Maria i sin tur blir frustrerad över Thomas passivitet, samtidigt som hon ser ett mönster i att det är den typen av män hon alltid valt att vara tillsammans med. Den mer passiva men trygga typen.
Att jag väljer män som är lugn, trygg.
Följsamma.
Ja, följsamma och osäkra skulle jag säga.
Och vad händer med dig sen när du upptäcker allt det här då?
Ja, jag skulle...
Vad tänker du då om dem? Eller om Thomas också, du säger det, vi pratar om ditt mönster.
Ja, men alltså jag önskar nog ibland att jag skulle få bli, vara den som är mer underlägsen ibland. För att jag tror att jag skulle må bra av det, i vissa lägen såklart. Mm. Eller att jag tror att jag skulle behöva vara ibland med någon som är lite mer jämlik mig. Mm. Eller mer lik mig, inte jämlik, men mer... Mm.
Och vad är det som gör att du inte väljer det då?
För att jag tror ändå att det som de har liksom stått för och det som Thomas har stått för, det är ju trygghet.
Okej, okay. Och gör det dig trygg att du får bestämma?
Ja.
Gör det dig trygg att du får som du vill?
Nej, men jag tror inte att det gör mig trygg, men det ger mig en känsla av kontroll. Jag vet inte om jag tycker att kontroll och trygghet är riktigt samma sak, men det ger mig någon form av kontroll.
Kontroll känns ofta som trygghet, ja, därför du tycker om kontroll. Jag tänker, du berättar att som barn så blev du slagen och du hade uppenbarligen ganska stränga föräldrar.
Mm, ja, va? De var inte känslomässigt där, alltså de var...
Tycker du att Thomas är känslomässigt där?
Ja. Mm. Ja, men det tycker jag.
Va?
Ja, det tycker jag. Mm. Det är också så här att i vår relation, det är det som jag tycker är så intressant när Thomas beskriver att han tycker att jag är allt som han inte är. För så känner ju jag också med Thomas. Jag tycker att han är allt som jag inte är.
Mm. Beskriv.
Ja, men alltså, Thomas, han är den mest godhjärtade och fina person jag någonsin har träffat. Han tänker ju så gott om alla och sätter alltid andras behov före sina egna. Och är liksom så himla... Ja, men han är trygg och han är så fin.
Omfamnande.
Ja, men precis. Så att, och jag är liksom den här... I vår relation så har ju jag den här rollen som den elaka eller den styrande, den... Ja, det är fel ord.
Vad tycker du om det?
Ja, och jag har väl också accepterat det, att jag också fått höra ända sedan jag träffade Thomas att jag ska vara så tacksam för att jag har träffat Thomas. Tänk om alla kunde få ha någon som Thomas.
Vem säger det här?
Ja, alltså våran omgivning. Mm.
Så Thomas är väldigt populär?
Ja, alltså han är väldigt omtyckt av alla, och det blir han av i princip jag kan inte komma på någon som tycker illa om Thomas.
Thomas, den där självkänslan, hur kan den vara så dålig när du är så omtyckt? Mm, och du hör vilka egenskaper Maria berättar.
Jag vet.
Hur känns det att höra det här?
Det känns ju jättebra, naturligtvis. Ja. Alltså...
Tror du på det? Kan du ta in det i ditt hjärta?
Ja, alltså det kan jag väl. Men jag har ändå svårt att liksom vara snäll på mig själv på något vis.
Det är svårt att tycka att det räcker.
Ja.
Det där är så självklart för dig, det där stora hjärtat. För det har du bara. Och du tycker inte att du åstadkommer någonting. Och därför tycker inte du kanske att det är värt så mycket. För det är någonting som du bara har. En egenskap som du bara äger, som är medfött. Jag ser när jag tittar på det, jag ser ditt stora hjärta. Det stämmer verkligen. Maria, du utstrålar en enorm värme, Thomas. Jag förstår precis vad du menar. Så att, alltså det som är problemet nu är den här porrsurfingen. Den har gett en enorm svacka i din tillit till Thomas, är det så?
Ja, för mig så är ju det... Det är ju otrohet, för mig är det.
Ja.
Och det är att... Det är ju som vilket svek som helst. Alltså den person som jag litade mest på, den som står mig så otroligt nära. Och då menar jag också att jag har aldrig släppt någon så nära som jag har släppt Thomas. Och det finns ingen som har förändrat mig på så många plan som Thomas har gjort. Och det har han gjort med sin kärlek och sin trygghet. Mm.
Så det här fick du en enorm tillitsknäck när det här hände. Men när jag frågar Thomas hur du tog det, så säger han att du bara har varit snäll. Och accepterande. Berätta.
Och det tänker nog jag, för att jag... Då går jag nog in i liksom en rationell Maria.
Nej, du vågar inte riktigt vara personlig i din reaktion.
Nej.
Du går in och blir som ditt yrke.
Ja, precis.
Du förstår varför han gör det, som om det inte är dig, som det inte har hänt dig.
Nej, men alltså, det tror jag sa första samtalet också, att jag kan förstå varför du gör det här. Jag förstår, jag vet, jag kan inte heller bli arg på dig, sa jag.
Liksom okej, vad är det du kan förstå då?
Jag kan förstå att det här är ett sätt för dig att uttrycka att det är någonting som inte är bra. Alltså att du inte mår bra, att det här är ett sätt för dig att... precis som kanske någon annan skulle gå ut och supa skallen av sig. Eller så var det här ett uttryck för någonting annat. Men att jag också kan se att när... Bara för att han gör det här betyder inte det att det här är han bara. Det var så jag tänkte då. Att jag har också en del i det här förhållandet. Ja. Och jag
har... Vad har du gjort då som du tycker kan ha framkallat det här beteendet?
Nej, men alltså det är väl det som han också beskrev då. Precis samma dag när han berättade att han inte har känt sig älskad. Och jag kan ändå liksom tänka att ja, okej, det är ingen ursäkt för det han gjorde.
Nej.
Det finns ingen ursäkt för det. Men jag kan ha förståelse för det. För jag kan också liksom förstå att han söker bekräftelse om han inte får det från mig.
Ja, för det är ju inte direkt kärlek du får av den där tjejen som du chattar med.
Nej.
Hon säger, jag känner mig inte älskad.
Nej,
så är det.
Nej, och sen var det ju liksom inte heller att... Jag vet ju också att vårt sexliv har inte varit dåligt.
Nej.
Alltså det är inte det som har varit liksom grejen här.
Nej. Så hur tänker du, Maria, då? Vad handlar det om då? Har du gett honom mindre kärlek på senare tid än vad du har gett honom tidigare?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har nog...
Har du frågat honom? Har hon gett dig... När du... Det var några månader sedan, för några månader sedan som du gjorde det här. Du porrsurfade. Har du upplevt att Maria har gett dig mindre kärlek på sista tiden?
Ja, så jag upplevde det då. Eller för mig kändes det så i alla fall. För jag tyckte vi bråkade mer, vi var mer osams. Det var liksom... jag fick väldigt mycket kritik för diverse grejer, om man hade glömt att gjort någonting, och det var liksom, det var mycket såna där saker, och för mig så vart väl det att det är liksom det är inte så kärleksfullt liksom. Det kändes som att hon var liksom bara arg på mig jämt, kändes det som, och jag vet liksom inte riktigt hur jag ska förklara det faktiskt, mer än så.
Mm. Och det här med porrsurf, och du har tittat på porr innan. Det är liksom en tillflykt för dig.
Ja, i min förra relation gjorde jag ju det.
I din förra relation tittade du mycket på porr?
Ja.
Tillsammans, eller?
Nej, själv? För där fanns det ju inte nå sex överhuvudtaget mellan oss två.
Ja, okej. Okay. Visste hon om att du tittade på porr?
Nej, det tror jag inte.
Ja, okej. Okay. Så det har varit en slags tillflykt till dig. Du har fått det där, upplever du, som du inte får i relationen.
Mm.
Ja. Men ni hade inget sex i din förra relation?
Nej, och den relationen var ju inte bra någonstans. Alltså, jag stannade kvar alldeles för länge. Och
hur länge stannade du kvar där?
Ja, jag skulle säga, vi var tillsammans i 14 år, så jag skulle säga 12 år för mycket, så var det nog alla gånger.
Oj. Mm. Okej, vad var det som gjorde att du inte tog dig ur relationen?
Feghet, skulle jag säga.
Mm.
Inte våga säga, alltså, att man skulle vilja göra slut, för att hon mådde inte bra och jag ville inte göra det värre. Och så kände man ibland att nu vill jag säga till, då hade det hänt något för henne. Och
hur tog det slut då?
Hon upptäckte att jag pratade med en annan tjej.
Ah, det var en liknande situation.
Mm.
Och sen gjorde hon slut då?
Ja.
Mm. Så du hade inte lämnat själv? Du hade suttit kvar i det där?
Mest troligtvis, ja.
Va?
Ja, mest troligtvis hade jag säkert gjort.
Mm. Hur lång tid tog det innan du träffade Maria efter det här då?
Det efter det tog slut? Jag inte. Det var säg ett halvår kanske efteråt.
Okej, okay, så, och det här med då att du tittar på porr, när började du göra det? Började du göra det som pojke?
Oj, det vet jag faktiskt inte.
Det vet du visst.
Men jag tror nog att det var rätt unga år. Alltså, ja, men när man börjar komma i övre tonåren och sådär.
Ja.
Så var det nog spännande att göra det liksom, och fortsatt. Och sen kom internet och så var det mer lättillgängligt. Och
sen då när du fick den här längre relationen, då var ju du i dina 20...
Och det måste det bli. Ja, övre 20-årsåldern.
Ja, just det. Ja. Och innan den långa relationen, har du haft någon relation innan dess?
Mm, ja, några korta relationer. Ja. Mm.
Så du har haft två långa relationer till mig? Ja, okej. Okay. Och då sa du att du där gick du in och porrsurfade mycket, eller?
Ja, alltså, jag skulle inte säga att det var varje vecka, men säkert någon gång i månaden och sådär. Och där hände det ju mer att jag var otrogen om jag var ute på krogen och var onykter och sådär. Alltså.
Gick du hem med någon då? Eller? Visste hon om det?
Nej.
Okej, okay, men du kom alltid hem på morgonen, eller?
Ja, eller på kvällen liksom.
Ja, men du var,
man var alltid
var
ute med någon kompis och så sa man ju liksom att man hade sovit där. Och
Var du mycket otrogen?
3 gånger, tror jag det var.
Mm. Okej. Och det berättar du aldrig för henne?
Nej.
Så hur tänker du då, Thomas, kring det här med Maria och att du gick ut och porrsurfade det här? Du säger att ni hade bråkat mer än vanligt. Känner du igen det här, Maria?
Nej, inte riktigt att vi hade bråkat mer. Men jag tror att mitt mående inte var så bra. Och det påverkade mig ganska mycket, tror jag. Att jag blev lätt irriterad och det skapar väl mer konflikter, såklart.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Jag upplever att Maria fortfarande inte riktigt säger till Thomas hur besviken hon faktiskt är på honom för det som har hänt. Hon återkommer gång på gång till att hon kan förstå vad som har hänt, då hon har lätt för att vara negativ och kritisk gentemot Thomas. Samtidigt så säger hon att hon inte vet om hon kan lita på honom igen och hur hon ska våga fortsätta försöka bli gravid om tilltron inte finns där. Vad jag hör är att Maria har en konflikt mellan sitt intellekt och sitt hjärta. Att rent intellektuellt kan hon förstå att Thomas gjorde som han gjorde, men i sitt hjärta förstår hon det inte alls. Jag ber henne att försöka tala till Thomas från sitt hjärta.
Nej, men titta honom i ögonen.
Jag är bara så jävla besviken, helt enkelt. Besviken och ledsen för att du gjorde så där. För jag trodde aldrig det. Jag trodde det ju om mig själv, men jag trodde aldrig om dig. Ja.
Okej. Okay. Så vad är det som... Berätta mer för honom, det här trodde jag aldrig om dig.
Nej, men jag trodde inte det, eftersom det är som du och jag pratade tidigare. Att jag har ju aldrig träffat någon och jag har aldrig blivit så älskad av någon som jag är av dig.
Och eller var?
Ja, eller var, ja. Och jag är så ledsen över att du valde att göra det där för istället för att prata med mig.
Mm.
Nej, men det känns bara liksom tungt. Hela min kropp är liksom som... Det är som att jag går med tyngder. Och att jag inte kan tänka en tanke rent liksom. Utan att den svärtas ner av det här liksom. Allt jag tänker... Så känns det.
Allt du tänker.
Ja, men alltså jag har ju... Alltså, jag menar, du vet ju det, att jag har mått dåligt tidigare. Och jag har väl liksom tänkt att... Det är en jättedålig jämförelse. Men för mig har väl liksom du stått för ljuset på något vis. Du har hjälpt mig med det. Du har hjälpt mig så otroligt mycket. Och nu är det liksom...
Vad har han lärt dig om?
Han har lärt mig... hur det är att vara älskad för liksom hela mig. Att hur en kärlek, ja, men hur jag bara kan bli en, alltså hur hans kärlek har kunnat gjort mig till en bättre människa, för det har du. Och det vet du, för det säger jag ju hela tiden att du har förändrat mig så till det bättre.
Jag tror att när jag berättar det här, alltså, jag tror jag aldrig har varit så ledsen och så rädd för att relationen ska ta slut, för att jag älskar Maria så mycket.
Mm.
Förra relationen, då vet jag, alltså jag älskar ju inte den människan överhuvudtaget då. Mm. Men var bara feg och liksom, där kan jag tänka mig att det var liksom en grej att det gjorde mig ingenting att hon fick reda på det. Nu är jag liksom...
Nu var det mycket, mycket mer fara i det du gjorde.
Ja, och det är liksom...
Och det visste du?
Mm.
Du visste det när du gjorde det här. Att vad jag satsar i det här är ju min relation till Maria.
Mm.
Som jag älskar så mycket. Det visste du.
Ja.
Och ändå gjorde du det.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Ja. Så vad är det som gör att du gjorde det, tror du?
Ja, det här, jag vet faktiskt inte
svaret.
Finns det
en känsla hos dig att jag är inte värd Maria?
Ja,
och det... eftersom jag inte är värd henne kan jag lika gärna bete mig som en skithög. Så får vi slut på det här.
Ja, alltså...
För jag kan inte leva upp till alla de här kraven som Maria har på
mig. Ja, kanske.
När jag säger det här, vad händer i dig?
Ja... känner mig mest, jag vet inte, jag är lite ledsen, jag vet, jag känner att det är jobbigt att jag inte vet själv, alltså. Jag önskar att jag kunde liksom ge bättre svar.
Ja, men alltså du vet, det där med att man inte vet, att man bara gör saker i blindo, det, jag vet inte varför jag gjorde det. Det där är en cop-out. Om du visste. Okej. Okay. Vi säger att om du visste, vad är det då? Stå för det nu. Stå för det här. Det är det som är viktigt, att du säger att en del av din självkänsla handlar om att du är konflikträdd. Du står inte för det du känner och det du behöver.
Mm.
Men nu har ju du gjort någonting som du inte kan låtsas som du inte har gjort. Om du står för det hela vägen och inte bara säger, jag vet inte varför det hände.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Om någon säger, jag vet inte varför det händer, alltså det här att man går in i ett rum, i ett, det här bedövade rummet, man bara gör saker utan att ta ansvar för, eller säger, jag vet inte vad det var som pågick. Som att jag kopplar bort mitt tänkande fullständigt. Tycker du att det är ett hållbart argument?
Nej, det är väl inte heller, men det är så här känner jag att det har varit hela livet liksom.
Ja, okej. Thomas, titta på mig. Så här har jag varit hela livet. Och nu har det här hänt.
Mm.
Nu har det här hänt. Din stora kärlek har du bedragit på det här sättet. Så här har jag varit hela livet. Du ser vad du förväntar av dig själv. Att du inte står för det du gör.
Ja. Ja, kanske det.
Va?
Ja.
Är det så? Att du inte står för det du... Du står inte för det du behöver och du står inte för det du känner. Och du står uppenbarligen inte för dina behov. Och då behöver du inte heller stå för när du gör någonting som är destruktivt. Är du med?
Ja.
Kan du känna igen det här med att inte ta ansvar för det som händer i ditt liv? Och det är lite grann det där, jag kommer inte ihåg, jag minns inte. Det är också ett jättebra sätt att slippa ta ansvar. Är det inte det? Glömma bort.
Ja, jo, så är det väl.
Så jag undrar, är det här ett sätt för dig att liksom fly?
Ja, det skulle jag nog säga att det är.
Ja, vad är det du flyr?
Allt som är jobbigt, ska jag säga.
Ja. Hur känns det att göra så här? Fungerar det?
Nej, det gör väl egentligen inte.
Nej. Du ser, även när du fick ditt livs kärlek, du fick prinsessan, du fick henne som du ville ha, eller hur? Så blir du din egen sabotör. Är inte det ganska intressant?
Jo. Det är det ju.
Ja? Så vad tänker du nu?
Att jag vet... Ja. Jag vill inte sabotera det.
Nej. Ja?
Jag vill att det ska vara vi, jämt. Till att börja med så måste jag bli bättre att prata med Maria. Över känslor, över om jag har något problem att ta upp med henne.
Vad hade du för problem där och då när det här hände? Om du tar ansvar för det. Vad var det för problem du hade när du valde att porrsurfa? Som Maria upplever som en otrohet.
Jag skulle nog säga att jag inte vågar prata med henne överhuvudtaget. Det var nog, ja, men att jag upplevde att hon var kritisk mot mig då. Och, ja, att jag liksom inte vågar berätta för henne vad jag känner och... Just bara sådana grejer, men till exempel som att ja, men du skulle behöva gå och duscha för det luktar illa. Och, ja, men vi kanske bråkar om just att jag har lite dålig initiativförmåga. Att jag liksom, jag ser kanske inte saker som behöver göras hemma lika som vad hon gör. Och sådana grejer. Och då vet jag inte vad jag ska göra heller. Själv för att sådana saker ska bli bättre med mig själv.
Vad säger du när du hör det här, Maria?
Jag blir så jäkla frustrerad på Thomas när han säger, ja men jag vet inte.
Det eller, är en cop-out.
Eller, ja men kan du beskriva mer? Ja men jag vet inte hur jag ska säga. Eller till exempel någon gång när jag har liksom försökt, ja men vad är det du vill ha mig? Är det någonting som du känner att jag skulle behöva tänka på eller ändra på? Eller är det någonting som du vill att jag ska utveckla? Eller så här? Nej, jag kan inte komma på något.
Men det är ju också det som har varit din, alltså det han har gett dig som du har älskat, det är ju det att han sitter där i sin trygghet och med sitt hjärta och du har känt dig älskad. För du säger ju att du älskar Maria och det tror jag att du gör.
Ja.
Ja, jag känner att du är...
Ja,
du
hela menar. Mitt hjärta.
Ja, ja. Och det är ju det som har varit det du har vilat i.
Mm.
Och det har varit så stort för dig så du har inte behövt det här intellektuella samtalet med honom. För det kanske du får någon annanstans. Mm. Eller?
Mm.
Är det så du har tänkt?
Ja, alltså jag vet, vi har ju pratat mycket om det här, att jag tycker att det kan vara, att det är tråkigt att inte du och jag kan prata om djupa saker, för att det är liksom som att Thomas kan komma en bit men sen är det stopp.
Mm.
För att han kan inte liksom.
Men hur kan du, hur du säger att du kan inte prata om dina känslor heller, Maria? Så hur djup är du i det här?
Nej. Och nej, det är väl också sant. Och det, och...
Nej, alltså du sitter hela tiden och liksom analyserar Thomas och förklarar honom för både dig och honom. Och där sitter du med facit i hand på något sätt. Och han är mer ordlös och sitter där med sin... sitter där med sin kärlek till dig.
Mm.
Och så händer det här. Som blir någon slags... alltså det här som händer gör ju att relationen får ett helt annat fokus, eller hur?
Ja.
Alltså det du trodde, det är det du säger, det du trodde att relationen var. Du har på något sätt definierat det som att jag är verbal och jag kan prata och jag kan analysera. Och Thomas, han är inte bra på det. Han har dålig självkänsla, men jag har aldrig känt mig så älskad och därför är jag med honom. Och sen så händer det här. Och någonstans så tror jag faktiskt också att i din... oförmåga till att formulera dig, Thomas, så går du och gör något drastiskt omedvetet för att skaka om i relationen, trots att du en del av dig gör det, både för att du inte tycker att du är värd bättre, det finns en destruktiv del i dig som inte tycker att du är värd den här relationen, men det kanske också finns en annan del som bara sätter allt på spel för att något ska hända. Har du varit frustrerad över hur er relation är, Thomas?
Det är nog mest över att, som jag alltid tycker, just det här med att man ska bråka. Och jag kan väl liksom, något jag vet att jag känner mig frustrerad över, det är att om jag försöker liksom bättra mig på något vis, till exempel att jag försöker duscha kanske varje dag och sådana saker, eller jag försöker träna, och så tycker Maria att jag inte gör det, och hon säger att ah, jag tycker du ska träna mer och allt, och då känns det som att jag blir frustrerad över, för då känns det inte som att, ja men du ser ju inte att jag gör de grejerna.
Du ser inte dina förbättringsåtgärder.
Nej, även om det kanske inte är stora förbättringar, men att jag gör det, men jag får ändå kritik för att jag inte gör någonting. Mm. Men man ser,
du känner hennes missnöje hela tiden.
Ja,
är det
precis.
Så?
Ja, att
du känner hans kärlek och du känner hennes missnöje.
Mm.
Är det så? Så kan du se hur du också projicerar över den här den här dåliga självkänslan som du har fått uppenbarligen som barn av dina föräldrar på Maria.
Mm.
Att hon ser att du upplever det som kritik som kanske inte är kritik.
Mm.
Kan det vara så?
Ja, det säkert är det. Mm. I stora delar av fallen så är det garanterat det.
Mm. Och då blir det ju allting, då blir du aldrig okej det du gör.
Nej.
Förstår du, du dömer ju ut dig själv hela tiden.
Mm.
Du känner dig kritiserad, du är i underläge. Och det här med minnet, kom du ihåg att du hade dåligt minne som barn också?
Ja, det skulle jag vilja påstå. Jag tycker det är
sa någonting... du ofta till dina föräldrar att jag kommer inte ihåg?
Ja, och att man har glömt bort till exempel. Ja, men ja, man sprang ut på byn och lekte.
Kan du se att det är en ursäkt?
Nej.
Var det inte så? Jag har glömt bort, jag kommer inte ihåg. Det är ju lätt sätt att säga när du blir kritiserad.
Ja, kanske. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det så.
Nej, jag vet. Men du kanske passar på att glömma.
Mm.
Så att du slipper stå för det.
Mm.
Eller hur? Som barn säger man och förälder, man blir uppläxad. Men gud, det där kommer jag inte ihåg. Eller?
Ja.
Det är ju ett sätt att försvara sig.
Ja, precis.
Visst är det?
Mm.
Mm. Vad händer med dig när jag säger det här? Att ditt dåliga minne kanske är ett försvar. Hur känns det?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Du ser lite glad ut när jag säger det.
Ja, så...
Du kanske är smartare än vad du tror. Förstår du vad jag menar? Att du kanske dummar dig själv.
Mm.
Fördummar dig själv.
Förstår du
vad jag menar?
Att
du har fått höra att du är dum. Du har en trosats någonstans. Jag är dum, jag duger inte. Det har jag alltid fått höra. Mm. Jag misslyckas med det mesta jag gör. Så du har den bilden av dig själv. Samtidigt har du det här goa, varma hjärtat och får mycket kärlek. Känner du igen att du får det av människor? Hur tänker du kring det? Tror du att det här är inte sant? Eller de ser inte hela mig? Eller vad
ja, lite så skulle jag...
Va? Jag lurar dem.
Ja, lite så. Alltså, det känns som det? Att man går och väntar på ungefär som att folk ska avslöja en, att man inte är så.
Okej, det är väl intressant att du säger. Då gör du någonting som du kan bli avslöjad för. Jag är en bluff.
Mm.
Kan du känna igen den som en trosats du har om dig själv? De fattar inte egentligen, jag är egentligen en bluff.
Ja, alltså det är lite så.
Ja. Det här känner du igen. Mm. Och då ser du till att du är en bluff. Och det är precis det du bevisar för Maria. Min kärlek, som du tror att jag älskar dig så mycket, det gör jag, men jag är en bluff. Titta vilken idiot jag är egentligen.
Mm.
Kan du se?
Mm.
Det Thomas behöver lära sig är att stå upp för sig själv. Vara den man han kan vara och våga uttrycka sina behov och känslor. Men också göra de förändringar som är viktiga för Maria för att hon ska må bra i deras relation. Maria i sin tur behöver bli mindre kritisk och negativ i sitt förhållningssätt mot Thomas. Och även hon behöver sätta sina gränser och lära sig uttrycka sina behov. Jobba med att släppa sitt kontrollbehov, lära sig lyssna till sitt hjärta och att inte stänga av. Både Thomas och Maria måste ta ansvar för den person som de vill vara i relationen och jobba med sig själva. För Maria är incidenten med porrchatten svår att komma över. Men för Thomas råder det ingen tvekan om vad han vill med deras relation.
Jag vill försöka få henne...
Tala till henne!
Jag vill försöka få dig att förstå hur mycket jag älskar dig och att jag inte vill att det här ska ta slut. Jag vill leva med dig till den dagen jag dör. Det är det enda jag vill. Jag vill inte att du ska vara arg, ledsen eller besviken på mig. Jag vill att...
Jag behöver att du... Att du tar ansvar för det. För jag har lyssnat nu när ni har suttit och pratat. Och jag tänker att jag har nog aldrig sett det så. Utan jag har nog bara köpt att du har sagt att ja, jag vet inte varför jag gjorde det. Eller vi har tillsammans pratat om...
Hur ser det ut att han tar ansvar? Vad betyder det? Om han tar ansvar för det här, vad ska han göra då?
Ja, att inte alltid vara som Jäke i våra samtal. Att inte alltid lägga det. Mm. Att inte alltid vara så... Att inte säga... Att döda liksom diskussionen med att säga... Ja, men jag vet inte, eller jag... Att du aldrig har något att komma med egentligen.
Mm. Vad vill du att han ska komma med i det här som har hänt? Säg det nu.
Ja, jag tänker...
Vad behöver du för att du ska kunna... Om du vill, du vet ju inte, du har sagt till mig, du vet inte om du vill fortsätta relationen.
Nej.
Så vad behöver du just nu?
Ja, att du... inte flyr ifrån våra liksom diskussioner, och att du, ja, jag försöker också tänka, men nu var det svårt. Mm.
Det här är en process. Jag tänker så här, att det här som hände, om vi tar det här med porrsurfingen igen, det är ju det här att du inte tar ansvar för du gör, utan du vet inte varför det händer. Men du tänker nu, om du sitter här nu i det här samtalet vi har haft och förstår att allt det här är bara flyktmekanismer. Nu vill jag börja ta ansvar. Eller hur?
Ja.
Alltså när du säger att du vet inte om du kan ha tillit till honom, så tänker du, det här kan väl hända igen.
Mm.
Det är väl så du tänker. Mm. Det är väl det som är grejen. Inte bara att det har hänt, men... Hur kan jag vara säker på att det inte händer igen? Är det inte så
ja,
du tänker?
Ja, dels det. Men jag tänker också att om han kan göra det här, vad kan han göra mer?
Exakt. Eller, det finns... Ja, det kan bli ännu värre.
Om han inte har varit ärlig nu, vad är det mer han inte har varit ärlig?
Ja, det kan bli ännu värre. Och du var otrogen 3 gånger med din tidigare. Precis. Så, i det här... För det var ju det var där vi började med otroheten. Hur ska ni komma vidare i det här?
Ja, det är att vara ärlig. Och våga. I brist på annat ord, men våga bråka. Eller ja, alltså våga stå upp och våga liksom säga emot. Eller vad ska jag, vet inte riktigt hur jag ska förklara.
Ja, men inte bara våga säga emot. Det är också våga säga att just nu har jag det inte bra i relationen.
Ja, men precis.
Jag är rädd för mig själv. Jag är rädd att jag ska göra något dumt, Maria.
Mm.
Du bjuder in henne i någonting. Förstår du? Du bjuder in henne också i det som kan... Hur du har, att du tar ansvar för att vi har det inte bra i relationen nu, utan låt oss prata.
Ja.
Ja,
precis.
För jag vill inte fly nu. Jag vill inte gå in i någonting som jag gått in i tidigare.
Nej.
Och så pratar du och istället.
Mm.
Om det är okej. Jag vet inte hur du står i det här, Maria. Det vet du inte själv heller, verkar det som.
Nej.
Om du vill fortsätta och...
Nej, men alltså Min önskan är ju att vi tar oss igenom det här. Det är ju det som är liksom... Det är ju därför vi är här.
Ja.
Därför att jag kan inte heller föreställa mig ett liv utan Thomas.
Så känner du, i det här som vi har pratat om idag, känner du att ni har kommit någon vart i det här?
Jag tänker att det har fått oss att tänka i andra banor. För det blir ju mest mitt analyserande, mina tankar, mina resonemang, det blir ju det.
Och någonstans så tänker du åt honom och du har accepterat allt han gör, det vill säga att han inte pratar och att han glömmer saker. Du har gått med på detta. Och då kan du ha kontroll, och du säger att det är sådana relationer du har, och samtidigt är du går omkring och är jätteirriterad.
Mm.
Och så blir du din mamma. Så det är ett sätt för dig också att släppa det här och gamla beteendet. Och då är det jätteviktigt att Thomas, att du också, när hon håller på så där.
Ja.
Vad säger du till henne?
Att hon måste sluta.
Att hon måste...
sluta.
Ja, och att inte lägga över det på mig och berätta för mig vad jag tänker och vad jag behöver, utan stå för det du. Att du bollar henne tillbaka till henne själv.
Ja.
Där kan du hjälpa henne. Och det tror jag du skulle tycka det var skönt.
Mm.
För då är du den där mannen som säger nej, håll inte på med mig.
Mm.
Berätta vad som händer i dig.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det här är en process, känner jag, som ni behöver jobba med och där ni behöver byta era invanda roller som ni har i er relation och som är destruktiv för er båda två.
Mm.
Lycka till.
Tack. Tackar.
Du har lyssnat på Kärlek på allvar, en terapipodd med Daniela Gordon om att hitta kärleken och behålla den. Jag som producerat heter Anna Åkerlund. Klippning har gjorts av Linda Jensen-Kidane. Exekutiva producenter var Martin Jonsson och Mohammed El Abed. Kärlek på allvar är producerat av Soundtelling. Och om du som lyssnar själv vill medverka i programmet eller om du och din partner vill vara med, så mejla oss på contact@soundtelling.com. Och då stavas contact som på engelska. Alltså contact@soundtelling.com. För att skydda personerna som deltar har deras namn bytts ut. Även platser och yrken har till viss del ändrats. Men deras röster och historier är verkliga.